Radio Nacka 99,9 Hugga Murch. Torsdagen den 29 juli 2004, 7:02 på en solig morgon. Underbart med solen som lyser här i Nacka just nu. Träden rör sig lite sådär lagom. Men det sägs här i prognosen att det kanske blir lite ökad molnighet. Man vet att det blir ökad molnighet och det kanske blir lite regn också under dagen. 24 grader varmt kommer det bli idag. Ganska varmt med andra ord. Nu kanske det är dags att bara gå till bada. Solen gick upp 4:29 och den går ner 21:21. Vinden 9 meter per sekund, sydostlig. Men det stod en del om badande här i Nacka Värmdeposten. Det är tydligen så att det är hög kvalitet på badvattnet. Men det beror i och för sig på att det är ganska få som har badat än så länge. Vilket väl beror på det bistra vädret som har varit än så länge. När molnen skingras och solen för en gångs skull visar sig fylls klipporna längs Källtorpssjön av människor. Men det är inte bara då det badas här, skriver Nacka Värmdeposten. På bryggan vid Hällaskården kurar Andres och Farid ihop sig på sina handdukar. Vinden är ganska kall och de drar sig för att bada. I vattnet ligger dock Andres lilla syster Maria. Det är skönt i vattnet, säger hon. På en av klipporna bredvid sitter Inger Jindin och Nils Andersson. De har precis hällt upp kaffe ur sin termos, öppnat lådan fylld med mackor och stekta ägg. De bor inne i Stockholm men har flera år kommit till Källtorpssjön för att bada. Vi är först här på morgonen. Vi kommer redan vid 9, säger Inger Jindin. Hon brukar bada men idag är det lite för kallt, tycker hon. Nils Andersson har till och med med en sån här flisväst på sig. Skulle det blåsa så hoppa i. Jag brukar inte vara någon badkruka, säger Inger. Ja, så kan man alltså rapportera. Intressant. Nacka Värmdeposten om badandet som kanske kommer att ta fart nu igen när solen och värmen verkligen bara kommer. Igår så såg jag en hel del badgäster som anlände på väg till Ersteviksbadet eller lunchen. Det var lite svårt att avgöra vart de skulle gå exakt. Så det kanske blir badsäsong nu till slut. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. Finns här på morgonen över 28. Det här är Radio Nacka, eller som det kanske skulle heta Radio Snacka, eftersom vi kör talradio dygnet runt. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Det vet man i och för sig inte, men om man tittar i Sverige så är det tre av de här rymlingarna från Hall som fortfarande är på fri fot. Tony Byström, eller Tony Olsson, greps. Nu, vad säger jag nu? Det var inte han som greps. Nu måste jag vakna till här, nu ska vi se. Det var väl Daniel Majoriana som greps igår, om jag minns rätt nu, i hastigheten. Det är fyra stycken som flydde och tre fortfarande på fri fot. Hall ligger ju strax söder om Södertälje och man hittade bilen i Grindsjön, ännu lite strax söder om Södertälje och Hall. Och det var där i närheten av ett bad som man hittade en av de fyra förrymda. Han låg tryckt under en gran och det var en av polisens spårhundar som nosade upp honom. Så att, ja, hoppas de inte är här i Nacka, men det vet man inte. Kanske är här någonstans. Nackområdet, det är bäst att hålla fönstren stängda och utkiken ute. Tony Byström, för detta Tony Olsson och Mahmoud Amaya och Alfred Sansevero. Hela vill fortfarande se på fri fot och nu visar tidningarna bilder på dem. Det var alltså från där landets mest bevakade fängelser de flydde. DN har i fallet, det är huruvida Sveriges Television skulle börja sända den här natten igår, den här rymlingarna var ute på luffen, om TV skulle börja sända för att kunna så här, varna eller få in tips eller någonting. Nyhetschefen på televisionen Eva Hamilton, hon säger att vi hade det i våra digitala sändningar, alltså inte de vanliga TV-sändningarna i luften utan på digital TV och även på text-tv där. Men det har ju saknat i för sig. De sände ju hela nätterna där på digital-tv, så de hade ju kunnat, man hade kunnat slå på tv-sändarna bara. Men de är väl kanske till och med på, men det ligger testbilder, jag kommer inte ihåg det, så de har bara kunnat lägga ut sig där möjligen. Hon försvarar sig artikeln att tv inte sände, att de var tvungna att dra ihop en hel soffa med människor som skulle sitta och prata, men jag vet inte, de hade ju kunnat stoppa ur den här digital-tv. Det är mycket som har hänt. När Olof Palme sköts på Sveavägen så var det så här att TV hade inga sändningar på natten då naturligtvis, och radion slutade sina nyhetssändningar vid 23 som sista sändning och började vid klockan 5 som första sändning igen. Så att det var helt enkelt inte folk på plats i radiohuset för att göra nyheter. Så mycket har förändrats. Nu har man åtminstone 2 personer på nyhetsredaktionen på radion dygnet runt där. Och vi har en form av dygnet runt-sändning med nyheter som har skapat ett helt annan mediekultur. Det är liksom ständigt nyheter, och inte minst med internet. Det här är en ganska stor förändring. När radion började gå 1925 och när man började med sändningar, hade man någon, först när man går tillbaka till tidningar så hade man en deadline om dagen, om morgontidningarna som kom. Och med radion så blev det kanske 2 på morgonen och klockan 19 på kvällen. Och så blev det någon gång på lunch, att det blev några nyhetssändningar om dagen. Och i med Melodiradion så blev det varje timme, nästan, inte riktigt dygnet runt, men nästan varje timme. Mellan 5 och 23, så har det hållit på, och nu har vi då ett system med internet, inte minst, där det inte ens finns några fasta tider för nyheter, utan det är liksom jämnt deadline. Och en del av tidningarna har ju till och med nyhetsrubrikerna på ett speciellt ställe där det rullar på. Man kan se de senaste rubrikerna som har kommit in i tidsordning. Det finns till och med en tidsklocka på dem, så man kan se när de kom in. Så hela den här idén med nyheter har totalt förändrats, och det har ju tyvärr inneburit då att det är så viktigt för många nyhetsmedier att få ut sina nyheter först och vara först. Det tycker man är så viktigt, att vara först nu på minuten, så man kollar inte nyheter lika noga som förr. Och klart, med internet så är det lätt att plocka ner nyheterna igen om det visar sig att de har fel. Ganska ofta när man kollar på nyhetsstories på internet så är länken tom, för de har tagit ner nyheten, för det visar sig att det var inte sant. Så det här förändrar hela idén med nyheter. Men det är på ett sätt positivt, för som nyhetskonsument kan man lära sig att det inte alltid är så mycket sanning, utan det är tillfälliga uppgifter. Och det är faktiskt på ett sätt bättre än den blinda tro på nyhetens redaktionens auktoritet som fanns för. Så att jag tycker att nog det är en fördel på sitt sätt att vi som konsumenter lär oss att det är ofta väldigt lösa boliner som nyheter kommer ut på. För det är också så att väldigt många nyheter aldrig ens berättas. Det är en annan sida av det här. Jag brukar ju berätta såna saker ibland om saker som förmodligen inte kommer att berättas i svenska media. Vilket till viss del har att göra med en viss vinkling också som finns. Jag kanske skulle gå igenom några sådana saker. Kanske skulle ta några sådana där. Vänta, ska vi se. Några nyheter som är aktuella just nu då. Men som jag inte tror ni kommer få höra här i Sverige. Därför att man brukar inte ta upp sånt. En del är viktiga, en del är inte så viktiga. Men jag kan gå igenom några sådana här. Man kan slå någon form av vadslagning med vilka saker som förmodligen kommer komma och inte kommer komma. Okej, vad ska vi börja nu? Jag börjar här. Jag ska börja med den här, ska vi se. Kan vi se vad det här är för någonting. Bara kopiera genväg, klistra in. Ska vi se här. Ja, just det. Det är en sak som nog inte kanske berättar så mycket. Det är ju att när Saddam Hussein hade sitt mördarrike så amputerade han armar och ben på folk ibland och tatuerade in saker i deras pannor för att ut på gatan skulle synas att de var svartlistade, om man kallar det för det. Och 27 av de offren för Saddam var i USA på Arlington National Cemetery och hyllade några av de soldater som ger sitt liv i kampen. Och det var ganska dramatiskt när de amputerade, för detta då Saddam motståndarna hade, de som kunde stod upp och med en del hade proteser för armar. De hyllade de här soldaterna. Och det är en ganska känslosam bild. Och det, när det gäller känslosamma bilder så brukar jag ofta ha dem mot Bush och mot USA. Sådana som tar i magen så gör man känslomässigt känner bara, oh vad hemskt. Sånt översköljs vi med. Men känslomässiga bilder åt andra hållet är väldigt ovanligt. Så att de här, jag tror inte svenska media tog upp det här med de här 27 männen ifrån Irak som alltså hade fått armarna amputerade av Saddam Hussein. Och en del som sagt hade fått tatueringar i pannan. Och hur de var i USA och hyllade soldaterna som kämpade för demokrati och frihet i Irak. Jag tror inte det har tagits upp i svenska media. För det skulle inte passa agendan. Så det var en sak. En annan sak var ju president Kerry, som alltså är Democrats fru, hur hon till en journalist sa "shove it", vilket är en ganska allvarlig svordom och förolämpning i USA. Hon sa det till en journalist strax efter att hon hade hållit ett tal om måste vara trevlig, måste vara civil ton i politiken. Det är också en sak som jag inte tror kommer berättas. Så det hände bara för några dagar sedan. Jag tror inte berättas i svenska media, men man vet aldrig, jag kan ha fel. En annan sak som nog inte berättas i svenska media, det är, jag bara går igenom en lista här med några av dem. Jag hinner inte kolla alla de här sakerna, men några av de saker som jag hittar i utlandet som svenska media lätt kan hitta, men som undviker att berätta om. En annan sak är naturligtvis en av Bin Laden-familjens medlemmar, en halvbror till Osama Bin Laden. Och denna halvbror hade sett Michael Moores Fahrenheit 9/11 och sagt att ja, det var en rörande film, men det var mycket som inte stämde där alls. Det var rena påhitt om vad vi skulle ha gjort under den 11 september. Att vi hade lämnat USA och sånt där. Det är bara liksom rena lögner. Och det tror jag inte heller berättas i svenska media. Däremot har Michael Moore hyllats väldigt mycket. Så det är ytterligare en sån grej. Och vad ska vi mer? Jag ska kolla mer här. Vad det kan vara. Jag kan bara kolla. Ja, just det, en annan sak som kanske inte kommer tas upp. Fast det vet man inte, för den kom igår. De andra kom alltså i förrgår och någon dag innan. Och någon kanske för nästan en vecka sedan. En annan sak, det är så här att John Kerry har gjort en stor sak om att han var i Vietnam och någon form av hjälte och stred där. Och det har visats lite snär på Democrat Convention nu, så visas det filmbilder av hemma 8mm film av när han var i Vietnam. Och det visar sig nu att en del av de bilderna är efterkonstruktioner. De är fejkade så tillvida att någon vecka eller några dagar efter de här konfrontationerna i Vietnam så tog John Kerry en 8mm kameran när det skaffat och lät sina kompisar då filma sakerna när han sprang där över. Så att det var så filmat några dagar senare och inte under själva striden, och då är det klart att det är mycket lättare att hålla huvudet högt. När det verkligen inte är kulor som visslar runt huvudet så är det mycket lättare att hålla huvudet läckt och stolt och hålla flaggan i hand. Och det är en sak som kanske jag inte vet om heller kommer att tas upp. Ska vi se, det finns mycket sånt här. Alltså jag hinner inte gå igenom alla saker, för det är dagligen en massa saker som inte tas upp i svenska medier. Men så fort det är någonting man kan hitta negativt om Bush eller att kriget går dåligt, så tar man upp det naturligtvis. Så att jag tänkte bara jag skulle ta upp några sådana saker. Man får alltså en väldigt sned bild av världen om man bara följer svenska medier. Det är bara en varning. Det är någonting som... Jo, en annan sak är ju att man framställer gärna John Kerry då som fredsängel och så vidare, och så snäll och positiv. Han poserade då inför media, medievär i högsta hugg, när vi tog jagade fåglar och jagade en annat vad det var. Och Bush framställdes gärna som en skyddglad cowboy då i svenska media. Så att hade han poserat med nytagna bilder om gevär i hand, så hade ju det hamnat högt i svenska media, som tittar på Bush, den skyddglade cowboyen. Men när John Kerry gör samma sak, så jag tror inte något media i Sverige visade de här bilderna på John Kerry med gevär i högsta hugg när han var ute och jagade. Och det var alltså, ja, det var kanske ett par veckor sedan nu bara, så det är ganska aktuellt. Att se den svenska favoriten Kerry posera med gevär under presidentvalskampanjen skulle störa bilden av en demokrat som fredsängel. Så därför lär den bilden inte förekomma. Men jag kan ha fel. Har någon sett bilderna i Sverige? Frågetecken. De togs för ett par veckor sedan under ett photo opportunity. Förmodligen visas några av de andra sportiga bilderna på Kerry. Det är nämligen så att han har poserat som bara den. Som sportsman. Som att han är cyklist och cyklar fram. Och att han är surfar. Surfboard och springer i bergen och allt vad han gör. Men för den som är hemma på amerikansk kultur så kan man säga att den här sportutrustningen som Kerry använder, den är för rika knösar. Det är den absolut dyraste och lyxigaste. Och ibland Kerrys motståndare så framhålls gärna att han lever ett överklassliv passande för eliten hemma i New England i nordöstra USA. Han tar semester på ställen var en amerikaner inte åker till. Och denna dimension rapporteras säkert inte. Men kan man säga något till om Bush så gör man gärna det. Att han har ranch i bibelbältet till exempel. Nämner någonsin svenska media att Bush har stort stöd hos småfolket på landet. Och Democrats har stort stöd bland de högutbildade och välbetalda i stan. Det skulle inte stämma med den här klasskampsidén. Om något nämns så är det väl för att framställa Bush-väljare som dumma, för att inte säga troende. Och har förresten rapporterats att Kerry nyligen uttalat sitt stöd för Israels staket? Ja, det fanns faktiskt på text-tv. Det måste vara någon ansvarslös sommarvikarie som inte förstod. Så i alla fall... jag bara tänkte ta lite sånt. Det finns hur mycket sånt här som helst varje dag att gå igenom, och man hinner inte gå igenom allt. Men jag tänkte man kan ju ta lite sånt då och då. Det kanske verkar som varje lite sån här sak är ganska småaktigt att ta upp, men det är ju haken är att varje dag ser jag en sån här liten marinering, några korn och varje dag, som gör att det blir en järntvätt till slut. i stora världen då så har man ju det här terroristhotet som vanligt. Och, ja, det leder till alla möjliga olika saker. I Boston nu så är det som en belägrad stad, ett fort runt Democrats convention där. Polisen kollar alla som går med väskor och man har beslagtagit flera tusen paraplyer också. Jag vet inte, fast det inte regnar. Och ja, paraply, jag vet inte om det är för att det är så lätt att dölja saker från helikoptrar. Det är massvis med helikoptrar som flyger över Boston, så jag vet inte om det är för att det är lätt att dölja sig under paraplyet då. Eller om det är för att man kan sticka med paraplyet eller har det. Ja, saker är det. Jag vet inte, det var ju någon bulgarisk agent för länge sedan som hade sån här giftnål som gick och stack en antikommunist som var, gick fri i England. Så på en busshållplats där så var det någon av Moskvas män som stack honom med ett paraply med gift så han senare dog efter några timmar. Så jag vet inte om det är sånt man är orolig över eller varför man beslagtar paraplyerna i Boston just nu. Men i Palm Beach i Florida så har man sagt till en sån där cruise ship, sån här, vad heter det, kryssningsfartyg, att de ska hålla sig ute utanför kusten för man har hittat några skumma containrar. Och det finns en del farhågor att de här terroristerna ska använda just containrar. Man har hittat containrar som har varit så väl maskerade att kunna bo i för ett gäng terrorister, att de kan ha lite mat och lite, ja, toalett och lite leva där och GPS-satellitmottagare så de vet var de är någonstans och naturligtvis sprängmedel, massförstörelsevapen. Till och med Israels, vilka nu var Mossad eller Tull, hade missat att hitta några sådana här. Så de är ganska väl maskerade, några av de där containrarna. Och det är några sådana man till och med hittat i Palm Beach. Så att man har talat om kryssningsfartyg att de inte får komma in. Bara som en liten bakgrund till den värld vi har nu. Och det är alltid svårt att veta när myndigheterna tar i för mycket. Och när man skulle tagit i mer, det efteråt. Man kan då säga det och peka finger. Men innan är det inte så lätt att veta. Och just Boston nu, där har man en hel del trafik med containrar som går in och ut till New England. Och det är väldigt viktigt för hela ekonomin, så man kan inte bara stänga av den. Så att det färdas alltså en hel del containerfartyg just förbi den här platsen där Democrat håller sin partikonvention. Det skulle alltså vara möjligt för terrorister att finnas insmugglade i en sån här container och släppa ut till exempel gas som skulle kunna sprida sig uppåt beroende på vinden då. Mot Boston och har ihjäl flera tusen personer har man räknat ut. Det är nästan fantasi. Det är nästan som den här filmen som gick på TV1 här för ett tag sedan. Batman med The Joker som spred gas i Gotham City. Och Gotham City, det är alltså New York brukar man säga. Där ska Republicans hålla sin partikonvention om ett tag. Ja, det är... Det är en liten annorlunda värld. Ändå så påminner det lite om hur kalla krigets värld var för ett tag sedan. Så på något sätt är det som att historien upprepar sig. Allting kommer igen. Inte så mycket nytt egentligen. Och jag ska kolla mer på Lars Erikssons bok om just Stockholms historia. Igår så gick vi igenom då kapitlet Livets goda om Nalen. Ganska rolig bild på Nalen från 1967 här i Lars Erikssons bok när man ser oskyldiga ungdomar, baby boomers, som är nu pensionärer nästan, och de sitter på Nalen. Det är en flicka som sitter med bildjournalen uppslagen. Och en ganska lustig bild av tidsandan från 60-talet. Jag kommer ihåg, jag är född 55 och jag tycker det var man kände en sån fräschhet och renhet då på den tiden. Att det var så nytt och modernt. Det tycker jag syns i bilderna från just 67. Men i dagens kapitel, i dagens avsnitt av kapitlet Livets goda så heter det Vaktparaden som rubrik. Och det är Lars Eriksson, Stockholms historia, som beskriver kultur och teknik och ekonomi i Stockholm under 750 år. Norrbro var annars platsen där man lämpligen kunde stå och betrakta vaktparadens förbimarsch. Antingen den bestod av ridande hästgarister eller marscherande soldater. Musiken var populär och slog igenom som ett stort publiknöje under 1800-talets andra hälft. Det vill säga Karl VI och Oscar II:s tidevarv. Förutom den beridna högvakten så var det tamburmajorerna som tilldrog sig allmänhetens intresse. Den i särklass mest populära av dessa var Oscar Ferdinand Hermann, som tjänade vid Svea livgarde. Från år 1862 marscherade han vecka efter vecka i täten för vaktparaden under hela 26 år. Från kasernerna vid Fredrikshov, nedanför Oskars kyrka och till slottet. Totalt blev det runt 4 000 högvakter. Ett rekord som under 1900-talet slogs av Carl Anton Wollander med cirka 6 000 vaktparader. Hermann tilldrog sig ett ökande intresse från Stockholms kvinnliga befolkning och fick snart smeknamnet Vackre Hermann. Hans popularitet blev inte mindre av att han under många år ledde Svea livgardes musikkår vid omtyckta sommarkonserter i Blancs Café i Kungsträdgården. På sin 50-årsdag den 19 oktober 1888 ledde Hermann för sista gången livgardets musikkår i en konsert på Blancs. Han tog avsked efter att ha varit verksam i regementet i 36 år. Hermanns minne for dock att leva, och 8 år senare, den 21 juni 1896, kunde tidningen Budkavlen i ett reportage om vaktparaden, citat, "Stockholmarens gamla, men alltid nya, intressanta och omtyckta gratisnöje", slutcitat. Budkavlen kunde med sorg i rösten konstatera att, citat, "med Hermann försvinner en verkligen originell Stockholmstyp. En man som förstått sig tillvinna sig en ovanlig popularitet och som länge ska leva i glad och tacksam hågkomst. Åtminstone så länge någon av den nuvarande generationen är i livet." Slutcitat från Budkavlen. Men vaktparaden var inte bara nöje. Det fanns också de som såg risker med dess passerande. En bekymrad artikel i Dagens Nyheter den 19 mars år 1866 kunde berätta om farorna som hotade på Stockholms gator. Citat. "Igår middag promenerade tre fruntimmer på trottoiren och västra sidan av Nybron invid Bereseli park. De mötte vaktparaden som kom från Ladugårdslandet och passerade dem. Knappt hade den hunnit förbi dem förrän det ena fruntimret förnam något sorl bakom sig. Då hon vände sig om fann hon en skenande häst tätt invid sig. Hon blev kullkastad åt vänstra sidan. Hon kunde ej själv resa sig upp. Och när hon kom till besinning var den första syn som mötte henne anblicken av hennes syster liggande utåt gatan, likblek och med blödande ansikte." Ansikte med G, ska jag säga. "Detta unga fruntimmer hade blivit av hästen kullstött och med ännu större häftighet. Det tredje fruntimret undgick helt och hållet faran. Händelsen innebär ytterligare anledning för vederbörande att allvarligt taga i betraktande om det icke är skäl att avskaffa bruket av att låta vaktombytet gå med musik över gatorna. Dagligen ser man de åtföljande människorna utsatta för faran att bli omkullkastade av hästar som skrämmas av bastrummans dunder. Troligen var olyckan igår ingalunda den första som timat av samma anledning. Det är i alla fall en tillräcklig varning. Njutningen av vaktparadens musik är för dyrköpt, då den kan kosta människoliv." Alltså ur Dagens Nyheter den 19 mars 1866. Mindre farligt var en utställning som stockholmarna kunde beskåda i stadens enda vaxkabinett, nämligen Svenska Panoptikon. Mellan 1889 och 1924 kunde stockholmarna besöka stadens eget vaxkabinett, Svenska Panoptikon, med Madame Tussauds vaxkabinett i Stockholm som förebild. Men Stockholmskabinettet hade också andra förebilder i Paris, Berlin och Köpenhamn. Vid Kungsträdgårdsgatan 18 öppnades det svenska vaxkabinettet som hade till syfte att låta citat krönta huvuden och förbrytare samlas vid sidan av varandra i en icke just skön harmoni, slutcitat. Det är verkligen mission statement det. Invigningsåret 1889 bestod utställningen av två scener med sammanlagt 70 figurer. Den första scenen visade Gustav den tredje i Sergels ateljé och förutom dessa två återskapades även Bellman och fru Schödere Jame i en scen som enligt katalogen visade, citat, en tidpunkt då konst, fint vett och skönhet för sitt baner högt under den kunglige beskyddares egid. Slutcitat. Och ett stående inslag bland figurerna var konungafamiljen. Ytterligare tidstypiskt i imperialismens och kolonialismens tidevärv var Stanley och löjtnant Möller vid Kongofloden. Med en brittisk upptäcktsresande och en av de svenska Kongopionjärerna sida vid sida. Upptäcktslusten fick också sitt genom den svårmodiga scenen Dr. Fritjof Nansen på skidfärd över Grönlands inlandsis. Medan den svenska nationalstoltheten kom till uttryck i Nordenskjöld och Palander i Vegas kajuta. Eller André ovan moln och skyar. Det senare motivet återskapades i flera versioner, senast år 1897, strax innan expeditionen försvann på sin jakt efter Nordpolen. Länge skulle texten ange att inget hörts från den andreaska expeditionen, vars världsliga rester återfanns och fördes hem först år 1930. Det var alltså 1897 som det här motivet sattes upp på vaxkabinettet för ett tidsperspektiv. God morgon, det här är Radio Nacka 9,9. Klockan är 20 minuter och 8 på morgonen den 29 juli 2004, en torsdag. Och vi läser högt ur Lars Erikssons bok Stockholms historia. Och det handlar just nu om det vaxkabinett som fanns i Stockholm på 1800-talet. Den tidstypiska vurmen för det kejserliga Tyskland kombinerades med en mera morbid inställning i scenen, citat, lär dig lida utan att klaga, slutcitat. Här framställdes den tyske kejsaren Fredrik den tredje på dödsbädden, närmare bestämt, citat, den dag i april 1888 då en oskicklig läkarhand insatt kanylen orätt i kejsarens hals och framkallat våldsamma smärtor hos den olyckliga patienten. Slutcitat. Samma morbida tänkesätt hade sannolikt väglett skaparen av scenen, citat, engelske kvinnomördaren Deeming. Slutcitat. Där dennes offer var utlagda så att besökaren inte kunde falla i tvivel om vilka skador som orsakat deras kvalfulla död. Flera framstående personer från politik, vetenskap, försvar och underhållning fick egna scener. Bland annat socialdemokratens ledare Hjalmar Branting, upptäcktsresanden Sven Hedin, folkmusikanten Gödde i Göljarud, tonsättaren Edvard Grieg, Karl den sjunde och kosack hetmannen Mazepa. Den engelske premiärministern Gladstone även så, och det älskande paret Romeo och Julia, samt den japanske amiralen Togo, som under det rysk-japanska kriget 1904-5 ledde förintandet av den ryska flottan. Intresset för brott och straff förnekar sig aldrig. I Panoptikon fick den engelske kvinnomördaren sällskap av en svensk scen, Den sista natten, som skildrade yngsjömörderskan Anna Måns dotters i sin cell i fängelset i Kristianstad natten innan hon avrättades för mord på sonhustrun den 27 oktober 1890. Ett klassiskt religiöst motiv var faraos dotter som skildrade Moses i vassen. Under de sista åren var flygbaronen Gustav Cederström ett omtyckt inslag i vaxkabinettet. Scenen från 1910 som visade hans flygförsök på Ladugårdsgärde kompletterades efter Cederströms tragiska försvinnande i samband med en flygning över Ålands hav år 1918 med de återfunna resterna av hans plan. Den 9 mars 1924 stängdes Panopticon och den 18 samma månad auktionerades vaxfigurerna bort. Många av objekten hade fortfarande sina kostymer kvar, vilket gjorde dem extra eftertraktade. Gustav V och prins Karl gick för 25 kronor vardera, medan Hjalmar Branting kostade 5 kronor och skalden Gunnar Wennerberg 1 krona. Under många år kunde minnesgoda stockholmare känna igen vaxfigurerna i olika affärer och skyltfönster. Prins Wilhelm hamnade sannolikt i en herrekipering på Folkungagatan. Gubben Jacobi på ett café på Myntgatan. Och den populära portugisiske diplomaten i Karl XV Oscar II Stockholm Sotomayor placerades i Höglunds kaffehandel på Kungsgatan. Ett antal av vaxfigurerna övertogs av Artillerimuseum från 1932 nämnt Armémuseum. Under många decennier fortsatte de sin tjänst i museet, medan allt färre av besökarna som såg dem i deras nya roller gjorde någon koppling mellan dem och det försvunna Panopticon. Ja, jag stänger boken för idag. Det är Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år som vi läser här på Radio Nacka varje morgon. God morgon, det heter Lasse Lundberg. Vi har en underbart solig, vacker morgon. Det kommer bli 24 grader varmt idag, men kanske någon regnskur lite molnigt också under dagen. Vi får se här. Just nu så har vi en underbar, vacker, solig morgon. kontroll är ett intressant, verkligen intressant sak. Nu när vi har en hel del kommersiella media här, så jag hittade just någonting på internet som jag har varit lyckligt omedveten om, nämligen alla de regler som gäller för kommersiella sändningar för att man ska få sända det här. Jag lyssnar på det här, det är ganska mycket man ska uppfylla tydligen. Villkor för sändningstillstånd får även avse skyldighet att 1. sända program till hela landet eller till en viss del av landet. 2. sända under en viss minsta tid. 3. samtidigt sända ett visst minsta antal program i varje område. Och det kan man ju förstå, att om man fått ett sändningstillstånd för en kommersiell kanal, det här gäller både radio och tv, så ska man inte bara få tillstånd att sitta och hålla på dem och inte sända någonting, utan man måste ju sända, annars så blockerar man ju för andra. Alltså, så långt kan man ju förstå. Men så ska vi se här, sen ställer staten fler krav här. Nummer 4, man ska bereda utrymme för sändningar som är särskilt anpassade för syn- eller hörselskadade enligt 2 kapitlet, 1 paragrafen, 2 stycket. 5, man ska utforma sändningar på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för funktionshindrade. 6, bereda utrymme för sändningar som sker med stöd av tillstånd av regeringen. 7. Använda en viss sändningsteknik samt medverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor. 8. Använda vissa radiosändare. 9. Ta hänsyn till ljudradions och televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen. 10. Iaktta bestämmelserna i 6 kapitlet, 3 paragrafen, 1 stycket om beriktigande även i fråga om ljudradion. 11. Sända genmälen. 12. I programverksamheten respektera den enskildes privatliv. 13. Sända ett mångsidigt programutbud. 14. Regionalt sända och producera program. 15. Kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten om en myndighet begär det. 16. Till granskningsnämnden för radio och tv lämna uppgifter som är nödvändiga för nämndens bedömning om sändarprogram stämmer överens med de villkor som har meddelats enligt denna lag. 17. Utforma sändningarna på sådant sätt att de inte endast kan tas emot av en begränsad del av allmänheten i sändningsområdet. Och 18. Utarbeta en beredskapsplan för verksamheten under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt lämna planen till regeringen och till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag 1998:1713. 3 paragrafen. Villkor för sändningstillstånd får också avse förbud mot att sända 1. reklam eller andra annonser och 2. även andra sponsrade program än sådana som anges i 7 kapitlet, 8 paragrafen, 2 stycket, 9 paragrafen och 10 paragrafen, 2 stycket. Ett sändningstillstånd får även förenas med villkor om förbud mot att diskriminera annonsörer. Lag 1998:1713. Så det var en hel del regler där. Faktiskt många fler än jag kände till att kommersiella stationer måste hålla sig till. Så kanske funkar det så här. Jag menar, ingen har möjlighet att uppfylla alla de där kraven, men regeringen ser mellan fingrarna ända tills man börjar kritisera regeringen. Då kanske den här katalogen tas fram med krav om man fälls då. Inte för att man har kritiserat regeringen, men för att det är något krav som man inte uppfyller. Eller så hotas man indirekt när utredningen påbörjas och har chans att skärpa sig. För det här grundar jag på att de kommersiella kanaler vi har, de uppfyller väl inte alla de här kraven som jag läste upp. Men det är klart, de brukar inte kritisera så mycket heller. Det är inte så mycket samhällskritik direkt. Så att här är närradion faktiskt exceptionell, och det är väl därför den ska förbjudas om några år, när man kommer att förbjuda FM-sändningar överhuvudtaget och istället få över de större aktörerna i digital radio. Det är så man ska liksom snöpa av den hel del av de här friare sändarna. Men det är väl några år kvar till dess i alla fall. Jag vet inte, det kanske är 5, 6, 8, 9, 10 år kanske. Jag vet inte hur lång tid det tar. Så det är kontrollerade media vi har, och ganska talande är ju Göran Perssons själv hotande av TV4-chefen Jan Scherman. Enligt Jan Scherman här för ett tag sedan. Det säger ganska mycket i sammanhanget. I Sverige kontrolleras inte bara med lager utan även med teknik, som jag kunnat berätta här tidigare på flera olika sätt, när man rent tekniskt försöker avgränsa möjligheterna att få in andra signaler än de av staten ratificerade. Så har det nog alltid varit och kommer väl att fortsätta vara, framförallt som är media som är ganska politiskt korrekta och ser till att rätta sig efter vad den rådande tonen ska vara. Så här är faktiskt internet en öppning där man har möjlighet än så länge att fritt kunna skaffa sig information om vad som händer ute i stora världen. Och än så länge har man inte stängt till internet här i Sverige som man gör i Kina där man, och på Kuba där man begränsar av tillgången. Så det finns i alla fall möjligheter, även om det är klart kulturellt lite svårt. Om man vant sig vid svenska medier så är man liksom in i deras sätt att tänka. Det är lätt att bara konsumera dem. Man väljer dem, och då är det ett visst motstånd mot att bara ge sig ut på internet naturligtvis och börja söka information själv. Men det kanske kommer en förändring lite längre fram. Vi får väl se. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Ansvarsutgivare är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg, finns här på morgonen mellan 7 och 8. Och nu är klockan någon minut i 8. Denna 29 juli 2004, en solig och vacker torsdagmorgon. Men det kanske kommer lite regnskura senare. Varmt kommer det bli, 24 grader under dagen.